Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej, hej!
Hej, hur är läget?
Jag har tänkt, jag skulle ringa till dig.
Mm.
Vi har påbörjat en oerhört intressant resa. Där vi redan stött på många tips och ledtrådar kring det mystiska försvinnandet av Anna Karlsson. En 71-årig änka som försvann spårlöst 1960. Vår, eller rättare sagt Johnnys jakt på svar, har fört honom genom en labyrint av teorier och möten med fascinerande karaktärer. Var och en med sin egen berättelse om vad som kan ha hänt Anna. Med hjälp av före detta polisen Göte har nya vinklar presenterats. Som att Annas kvarlevor kanske är kvar på gården hon hämtade mjölk ifrån. Och spaningschefen Börje Karlsson har gett insikter i polisens arbete årtionden senare. Det så kallade militärspåret visar sig vara särskilt anmärkningsvärt. Där teorier om en tragisk olycka under en militärövning framkommit. Och som är en möjlig förklaring till Annas försvinnande. Och Ingegärd, som är medial, hävdar att hon har kontakt med Anna från andra sidan. Hennes upptäckt av ett mjölkflaskelock under en utgrävning har öppnat upp för nya, oväntade frågor.
Jag ska just till och forska lite mer om det här. Och jag behöver som sagt hjälp.
Mm.
Därför att jag är 78 år gammal. Jag är inte helt kurant. Jag är ensamstående. Jag har ingen kar som hjälper mig. Men jag ska göra ett sista tappert försök. Att försöka hitta henne.
Mm.
Hennes kropp. Det jag, eftersom jag tror jag vet var hon ligger.
Mm.
Då tänkte jag ska försöka få tag på någon som har någon sån där mini grävskopa.
Mm.
Du kanske har sett sån där liten grävskopa.
Mm, mm. Jag tycker det här låter jättespännande och jag skulle lätt kunna tänka mig att vara med och hjälpa till på det här.
Vi håller kontakten då, så får du återkomma om du börjar närma sig hur det känns,
ja,
helt enkelt.
Jag hör av mig så fort jag kan, så du vet.
Ja.
Hej, hej.
Hej, hej.
Att Ingegärd planerar att hyra en grävskopa i sin jakt efter sanningen om Anna är kittlande. Hon är på samma resa som Johnny är på, fast hon arbetar i en annan dimension. Förhoppningsvis kommer Johnny få följa med henne. Men det finns fler spår och ledtrådar att arbeta sig igenom. Ledtrådar som bara fördjupar mysteriet.
Vad jag förstår så är det minst två patruller som har sett henne vid mörkerkörningen.
Han fick ett brev när han höll på ifrån Boden att han inte skulle fortsätta att forska.
Allt detta har lett oss till Jan-Ove Sundbergs eftermäle. En journalist som hade en förkärlek för det extraordinära. Hans arbete håller kanske nyckeln till att lösa gåtan med Anna Karlsson.
Vi skulle ju karaktärisera honom som lite naiv, så va?
Alltså, när vi intervjuade var yrkesmilitär.
Mm.
Som jag vill minnas så hade de gömt undan resterna någonstans där på skjutfältet.
Du lyssnar på podcasten Motiv om försvinnandet i Vansö.
Ja, någon hade sett henne ute på Gärde med ficklampan och nej, jag tog inte ett skit på det.
Nej.
En serie i 5 delar om ett mystiskt försvinnande. Om militärer, medium och rykten från en svunnen tid. Producerad av Johnny Kock och Caroline Axelsson. Exekutivproducent Nils Bergman.
Jag har fortfarande bara en fråga.
Ja.
Vart tog hon vägen?
Del 2. Skrävlaren.
Mm. Sånt. Ja, det är ju, det har ju en hel del här alltså.
I jakten efter sanningen bakom Anna Karlssons försvinnande upptäckte vi en intressant detalj via journalisten Jan-Ove Sundberg. Han intervjuade en armédirektör som initialt försvarade militärens oskuld. Vid pensioneringen på 80-talet bytte direktören dock åsikt och hävdade militärens inblandning i försvinnandet. Och hävdade att viktiga personallister från tiden hade försvunnit. Den viktiga detaljen var att ett pansarfordon saknades i 15 minuter den kväll Anna försvann. Det här intresserar oss ändå och väcker frågor kring motiv. Varför skulle en armédirektör, precis som militären och deckarförfattaren Ivan Morelius, rikta misstankar mot sitt egna skrå? Motivet förbryllar oss. Fast beslutna att följa upp Sundbergs skop vänder sig Jonny till en något otippad källa för att hitta artikeln. En man som innehar Nordens största privata porrsamling. Jonny vänder sig hit eftersom artikeln, enligt Sundbergs chaufför som vi talat med i telefon, publicerades i tidningen Aktuell Rapport. En då delvis pornografisk tidning, men som också innehöll reportage om rymden, bilar och diverse kriminalberättelser. Snart finner sig Jonny i garaget hos Jorma Toivonen, där han börjar rota igenom hans unika arkiv.
Som du nämnde, liksom, det är flera som kommer från hit därför att jag har så mycket material som inte, vad heter det, KB, Kungliga biblioteket har.
Det är en blandning av noggrant etikerade porrtidningar och andra mer omarkerade publikationer, omgivna av diverse föremål av olika slag. Jonny sätter igång att leta, med en nyfiken Jorma som entusiastiskt delar med sig av sina berättelser.
Nej, för de hade ingen från 81 fram till 2000. Och där var det dåligt sorterat, såg man på, man kollade på basen. Så att det är en 20 år där som det saknas, som man ska säga.
Hur fick du nu som den där grejen att du, eller vad fick det att inspirera dig att söka vidare?
Nej, men det är den här, jag håller ju på här med vad heter det? Det här fallet då, att försöka lösa det, och då får man ju dra i alla tåtar som finns. Alltså jag skulle helt enkelt bara vilja ha reda på vad han har fått fram, om han har fått fram något eller om det är liksom bara påhitt. Men den här verkar ju inte vara.
Medan Jonny bläddrar bland Jormas porrtidningar känner han att Jormas närvaro utstrålar en viss otålighet. Det är som att han vill uppmärksamma Jonny på något. Något han går och tänker på. Och så plötsligt lyser han upp. Som att han precis kommit på vad det är.
Just ja. Vet du vad det här är?
Den här? Eller ja. Nej? Nej.
Det är något helt unikt. Finns ingenstans i världen. Helt nej. Superunikt.
Ja.
Det här är världens enda äkta glory hole för kvinnor.
Jaha.
Vet du, jag antar att du vet vad glory hole
är. Ja, det är. Ja.
Okay. Jag brukar ha vilda fester. Om vi backar några steg bakåt.
Ja.
Man kan komma in i det här rummet från två olika håll.
Ja.
När du som kvinna ser att det lyser grönt, då vet du att då kan du komma hit.
Aha, okej.
Okay. Då kommer du hit. Det är lite musbelysning.
Ja.
Tar av det. Det här är en ljusstå. Du kör halva kroppen genom det här hålet. Den personen som är på andra sidan, och du kan inte se kvinnan, och kvinnan kan inte se den personen.
Ja, det måste vara en hyggligt unik.
Ja, det är det. Det är helt unikt.
Ja. Men så det är bara de här som du vet, de här tidningarna här.
De två åren, 80-81, som jag har
hittat. Ja.
Aktuell rapport.
Johnny hittar tyvärr inte artikeln vi söker. Men inte heller denna gång går vi helt lottlösa därifrån. Johnny hittade ursprungsartikeln, den första artikeln, där armédirektören förnekar militärens inblandning. Och därmed har vi fått ett namn. Armédirektören hette Eskil Wahlqvist. Han är, som så många andra i den här historien, avliden sedan länge. Men efter ett tiotal olika samtal lyckas Johnny till slut få tag på hans svärdotter.
Jag var själv med i den där lägenheten, så att jag vet att det var ingenting. Det var bara möbler och jox. Det var absolut inga papper som han tog tillvara på, inte.
Nej.
Anledningen till att vi ringer henne är för att säkerställa så att inte Eskil själv lämnat efter sig något slags dokument eller brev, eller kanske själv sparat artikeln där han intervjuats av Sundberg. Någonting som kan bekräfta att intervjun och uttalandet om att armén var inblandad faktiskt ägt rum. Men det verkar något hopplöst.
Jag är ledsen, men du får nog lägga det där på hyllan.
Åh, du får inte säga så.
Ja, men det låter ju så.
Det finns alltid andra vägar, men den här vägen verkar ha tagit lite vägs ände i alla fall, är jag rädd. Det här spåret då har jag ändå kommit så nära jag kom, för att jag fick det här namnet. Du var ju ni var ju närmast anhöriga till Eskil, vad jag förstått, och via kyrkogården där, i och med att ni inte ville förlänga hans grav och sådär. Det var där jag fick de här namnen bara.
Okej.
För det finns inga andra som lever som hade någon kontakt med han på något sätt, med Eskil, vad du vet.
Nej, inte vad jag vet. I så fall avlägsna kusiner till Per Gunnar.
Ja, men då vet jag det i alla fall. Då behöver jag inte fundera mer över eventuellt vad jag skulle ha sagt till någon. Om någon går runt med någon hemlighet. Utan det, han...
det är nog lite svårt i det här fallet, hör du.
Han tog med sig eventuella saker i döden i sådana fall.
Det gjorde han i så fall, ja.
Nordström. Ja, är det Anton Nordström?
Ja.
Ja, vad bra. Hejsan, Johnny Kock heter jag och jobbar som...
Vi gräver vidare. Johnny läser allt han kommer över. Och i en artikel i Eskilstuna-bladet från år 2010 ser vi att en polis vid namn Anton Nordström berättar om ett tips från en dödsbädd.
Så bland all research här så hittade jag en artikel från 2010 där du är med i Eskilstuna, vet du, Kuriren eller bladet, där det var om gamla brott. Och då, där du nämner då att ni fick in ett tips kring 1985 när det preskriberades av ett befäl som hade varit med på den här övningen då. Och som du sa där, just att det var så dags då, står det i artikeln här att du säger.
Ja, jo, men det var så, det var väl någon som låg för döden någonstans. Och hade väl han hade väl lättat sitt hjärta, eller försökt lätta sitt hjärta. Men jag tror att man följde upp det där också. Det var ett gammalt, någon sån där som... Det gick ju rykten både hit och dit.
Ja.
Det finns ju en... Nu kommer jag inte ihåg boken.
Grav i sand.
Ja, just det. Den handlar ju om det här mordet.
Och 85 då, när det där tipset kom in från då den här, för vem var det som kom in med det tipset, minns du det?
Ja du, det kan jag inte svara på. Nej. Men det var någon sån här vårdinrättning någonstans i Sömland, men det var någonstans, det var vad som hände, men man försökte följa upp de tips som lämnades in, och det, men det där gav ingenting.
Okej.
Tipset var från 1985 och handlar om att någon ska ha velat lätta sitt hjärta på dödsbädden. Och det här stannar ändå kvar hos oss en stund. Men tipset, som då aldrig följdes upp, känns omöjligt att lösa idag. Det finns inget att gå på alls. Men bara för att vara säker kontaktar Johnny armédirektörens svärdotter igen, för att säkerställa att det inte var Eskil som var mannen som bekände på sin dödsbädd.
Såna hem, något hem, det var det inte frågan om. Så han var fullt klar i huvudet på allting. Så det kan jag aldrig tänka mig att det var.
Nej, det är nog bara i sig jag som har förutsatt att det var ett hem, men det skulle kunna vara ett sjukhus också i och för sig. Men det var just att det var en någon form av vårdare eller personal som ringde och dens vägna, så att säga. Men...
Ja, nej, ingenting sånt. Absolut inte.
Nej. Ja, men du, då vet jag det i alla fall.
Du får nog släppa det där.
Ja, man vet aldrig. Någon gång, någon gång släpper det. Då, ja. Åt rätt håll, så att säga.
Ja, okej.
Det har redan hunnit gå många veckor sedan vi började gräva i den här historien. Varje ledtråd tar sin lilla tid att ens lyckas få grepp om. Ännu en gång går Johnny igenom alla uppgifter från vittnen som enligt förundersökningsprotokollet var de sista som såg Anna Karlsson i livet. Alltså de tre som befann sig på gården Stora Eneby. Johnny försöker ta reda på mer om denna mjölkpojken Arne, även benämnd som drängen eller gässelbonden. Vart kom han ifrån och vart tog han vägen efter Annas försvinnande? Han var ju trots allt den sista som växlade några ord med Anna.
Han var social, tycker jag ändå, så att han var ganska bra, tycker jag.
Mm.
Efter mycket om och men lyckas Johnny få tag på en gammal släkting till Arne.
Och liksom vad han har, om han har sagt någonting kring den här händelsen och
Nej, jag har ingenting jag vet om det där.
Nej.
Inte spår. Det är min mamma som hade någonting aning om det, men hon är borta.
Ja.
Ja, så jag har ingen aning om det. Jag har aldrig hört talas om det knappt.
Nej. Men det finns ingenting kvar från hans någon form av anteckningar eller dagböcker eller någonting sånt där som skulle kunna berätta om hans tid där från 60 liksom.
Ingenting. Inte vad jag vet.
Nej.
Samtalet med släktingen leder oss inte någon vart. Och när vi sätter oss och försöker lista ut var vårt nästa steg ska bli, så ringer plötsligt den före detta polisen Göte upp Johnny.
Ja, jag hör dig. Ja.
Det visar sig att han också vill prata mer om mjölkpojken Arne. Men också om de övriga som befann sig på gården när Anna försvann.
Har du kommit någon vart med Anna?
Ja, men alltså, jag håller ju på med olika spår och försöker köra de här i botten. Och det som vi har pratat mest om, som du har varit mest inne på och som jag var inne på början med kring gården. Det är ju väldigt, precis som du också tycker, att det är väldigt otydligt kring den här just på gården. Vilka som har sett den och vad de har sett. Det är inte riktigt tydligt.
Johnny passar på att fråga Göte om vad de under utredningen som bedrevs på 60-talet fick fram om exempelvis mjölkpojken Arne.
Jo, han var ju inte känd där ute.
Nej.
I vår bekantskapskrets, i närheten i alla fall, så finns det en kvinna som bodde där ute. Jag frågade henne om hon kände till den här Gunnar Karlsson. Nej, jag hade inte en aning om honom.
Nej.
Och det tycker jag, eftersom hon var ungefär jämnåriga, så borde hon ha vetat det.
Mm. Han var ju född 33.
Det var lite märkligt tycker jag.
Ja.
Men på vilka villkor var han där? Kan man tänka sig att någon gång på 90-talet så förändrades så att han, om han var bara placerad där under många år och gick som någon form av jon?
Ja, det var han, eller om man nu ska säga så. Men han var redan 80 är han ju skriven på ett annat ställe, så då hade han ju flyttat därifrån.
Ja.
Ja.
Jag pratade nämligen med en son till Anna.
Mm.
Han gick i godo för honom, så att det var den snällaste och hyggligaste människa som fanns på jorden.
Mm.
Men å andra sidan tror jag att det finns en och annan mördare som också har kontaktat så. Även om det har visat sig annorlunda i slutändan.
Mm. Mm.
Så jag menar, om de har kommit till luven med varann i laggården eller någonstans och det har hänt någonting. Och för en vuxen karl att stoppa en liten gumma i urinbrunnen, det tror jag inte är särskilt svårt.
Hur är det som du förklarar det här, att de har ändå sett henne gå ut?
Det är ju också en plausibel förklaring att hon försvann.
Mm.
Hade man sagt att hon gick ut som vanligt genom den vanliga grinden, då hade man ju haft ett mindre sökområde att leta på.
Mm.
Då kom man in ju på det militära området också.
Mm.
Det är en uppgift, jag vet inte om du har den. Det fanns vid Lötz sjukhus, en anstalt kan man väl kalla det, för de som hade, inte mentala, men hade läs-skrivsvårigheter. Känner du till?
Ja, Sinneslö sjukhuset där i Lötz, som de sa.
Jag vet ju att det fanns kvar när jag började här 1962.
Mm.
Men jag kan inte säga när det försvann.
Nej, 65 ska det blivit ett nytt, vad det nu hette. Tuna, någonting.
Mm.
Ja, men hörni, tack så jättemycket för det här lilla samtalet. Du ska försöka få tag på
Jag vill prata med dig. Jag hoppas att du kommer framåt.
Ja, men det gör jag. Men det är med små myrsteg, tyvärr. Jag hade gärna sett att jag trampar på som en galning här, men det är lite tufft. Men vänta bara, det här ska nog lösa sig, hoppas jag.
Då så.
På något sätt, så får vi se.
Ja.
Så hörs vi. Ja, ha det bra.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Den kvällen i november när Anna Karlsson försvann hade hon varit på gården Stora Eneby för att köpa mjölk. En gård som idag drivs av Göran Elin och hans fru. Göran var endast 21 år gammal när händelsen inträffade. Han och en vän, också i samma ålder och ägare till en Volvo PV, bevittnade hur Anna korsade gårdsplanen och gick in i laggården för att möta mjölkpojken Arne. De tre männen, Göran, Arne och kompisen med PV:n, har alla vittnat om att Anna lämnade gården men tog en annan väg än vanligt. Istället för att gå åt höger, vilket skulle ha lett henne hem, gick hon åt vänster. Med vetskapen att gården nu är i Göran Elins ägo och att han fortfarande bor där har vi avvaktat något med att ta kontakt. Vårt mål var att först samla på oss mer information innan vi gjorde det. Men nu, med en växande känsla av att det inte finns någon mer tid att förlora, känner vi att det är dags att nå ut även till honom.
Ja, Göran.
Hej Göran, Johnny Kock heter jag, jobbar som journalist.
Ja.
Ja, hej. Jag skickade sms till dig igår. Jag vet inte om du har fått det eller och försökte nå det. Det är nämligen så här, jag håller på att titta på det som hände för 62 år sedan med Anna Karlsson.
Ja.
Ja, det är ju ett tag sedan.
Ja,
då håller jag på att kolla med försöker prata med så många som möjligt och som kan ha någonting att tillföra och då är ju du en av dem, tror jag.
Ja, det var ju härifrån hon gick.
Ja, precis. Du var ju en av, vad blev det, fjärde eller femte som sista som såg henne i liv i alla fall, ju.
Ja.
Ja, så jag tänkte, har du tid att prata lite med mig eller hur ligger du till?
Ja, det kan man väl offra lite.
Ja, men vad bra. Jo, men jag tänkte bara höra rent fritt sådär, vad minns du från den där, vad gjorde du den där kvällen innan du kom hem och vad du minns helt enkelt?
Ja, vad jag minns det är att jag stod på gårdsplan här och pratade med en kompis.
Mm.
Och då kom hon från lagern.
Mm.
Och gick förbi där vi stod. Ja, det var väl en 10-15 meter ifrån.
Ja.
Men sen skulle hon vrida av till höger för att komma hem.
Ja.
Men hon gick rakt fram istället.
Ja. Mm.
Men sen var det ju inte mer med det. Och sen kompisen, han åkte ju den vägen hon gick.
Ja, precis.
Så och det var, han åkte ju om henne en bit bort där. Och sen var det inte mer med det.
Nej.
Sen var det ju inte för jag var en lördag det uppmärksammas.
Mm. Mm.
Så då var det ju pådrag för fullt här.
Ja.
Och far min, han gick för måntal efter sen det hänt och leta. Och,
ja.
För det var ju...
Ni hade ju en gårdskar där, eller vad man säger.
Johnny frågar Göran vad han minns om mjölkpojken Arne.
17 lagorna om mjölkning och grejer. Och.
Ja. Och han är ju den sista blir det som har pratat med henne.
Det kan man nog säga, ja. Mm. Ja.
Och vad minns du han berättade om det sista mötet?
Ja, han har väl gått bort nu, så det...
Mm.
Han har väl pratat färdigt.
Mm. Mm.
Nej, och sen... Ja, vad hände sen? De letade och letade och letade. Och poliserna kom ut här. Det var några stora klossar med stora långkapper här. Mm. Inte, de hoppade inte över ett ikräns för att göra någon här. Det var så jävla dåligt av polisen.
Mm.
Det kompani som körde mörkerkörningen här med bilar. De hade aldrig haft någon polis där och hört. Så där då.
Nej.
Det var svagt.
Ja, är det för var du pratar om någonting med dig upplysningsvis polisen eller vad minns du av deras, vad hade ni för kontakt?
Nej. Jag kan inte minnas att någon polis kom och pratade med mig. Nej.
Nej.
Det var ju ett... Ja, det är ju den där mörkerkörningen.
Mm.
Det tror jag det var där det hände någonting.
Militärspåret dyker upp även här. Om än intressant och må hända grundat i någon form av substans, så är det vid det här laget för oss, mot bakgrund av det Johnny fått reda på, svårt att veta om denna teori satt sig hos folk på grund av skildringar i till exempel Ivar Hedman Morelius bok eller på grund av skriverier av andra journalister, som till exempel Jan-Ove Sundberg. Men ingen rök utan eld, säger man ju. Och Göran har mer att berätta.
Hon var då påkörd och bort för på något vis. Och det var väl ett tips. Det låg ju en gammal affär här nere vid Vansö kyrka.
Mm.
Och då var det en tjejens mor och far som hade drev affär. Och sen den här tjejen, hon jobbade också på ett konditori. Och då kom det in en kille där. Hon var ju servitris där. Då kom det in en kille där och de pratade hit och dit. Och jag är från Vansö, hade hon tjejen sagt.
Mm.
Ja visst fan, det var där vi körde över kärringen, sa svarade han då. Han var ju lite lurig. Men de morden, de fattade han direkt.
Göran beskriver alltså att en värnpliktig i Vagnhärad mer eller mindre skrutit om att militären, citat, kört över kärringen. Vi bestämmer oss för att kolla upp det mer noggrant. Och efter en tid sökande hittar Johnny kvinnan som träffade denna så kallade skrävlare.
Det som hände med en viss Anna Karlsson.
Jaha.
Ja. om du kommer ihåg det som hände där 1960.
Jo då.
Ja, ja, nej, jag tänkte nog det.
Kvinnan vid namn Margareta minns händelsen mycket väl och berättar hur mötet verkligen gick till.
Jag talade om att jag skulle flytta. Eller ja, att jag hade känningar med Vansö.
Mm.
Ja, och på den vägen var det. Och då så sa han det att, jaha, Vansö, sa han. Det var där den där tanten blev överkörd av militärerna. Ja, så sa jag.
Mm.
Det råkade jag ju säga till min mamma och därav kom det fram till Elin och dem.
Ja.
Ja.
Det var så det hela kom fram till Göran Elin, som ju idag har en helt annan minnesbild om vad denna skrävlare sa. Men Göran beskrev det inte som ett rykte, utan som ett tips som inkom till polisen. Och det var det också. Tipset kom från Göran själv. Han blev så uppeldad av den version han hört att han i april 1995 gick in på polisstationen i Strängnäs och lämnade uppgiften om skrävlaren som ska ha erkänt att det var militären som kört på Anna. Men han hade ju inte själv hört utväxlingen utan hört det från någon som hört det från någon. Och det här får sina konsekvenser.
Det var nog så att det var något rykte som hade gått. Du vet, jag ryckte in 61.
Mm.
Efter ytterligare en tids grävande hittar Johnny självaste skrävlaren, Sture. Det visar sig att när tipset kommit in om att han ska ha erkänt militärens inblandning i Annas död, tjänstgjorde han för FN i Cypern. Och en FN-polis fick rycka ut för att förhöra honom.
Det här var ju inget som jag brydde mig om. Det hade ju hänt före min tid och inget som jag tog på allvar på något sätt.
Och hur kändes det, den här, vad ska man säga, incidenten där? Du nämner det där i någon slags förbefart och sen så blir du i alla fall hörd och upplysningsvis av någon form av FN-polis på Cypern på grund av det.
Det kommer jag ihåg, men det var ju samma sak då. Jag hade ju ingen möjlighet att hjälpa till, för jag visste ju inte någonting om det där. Kände inte igen någonting heller.
Nej.
Men rykten är svåra att helt sticka hål på. och misstankarna mot Sture kvarstår även när han kommer hem. Han tvingas då skriva en offentlig dementi i lokaltidningen där han understryker att han inte vet någonting om Annas försvinnande. Vi hör återigen vittnet till historien, Margareta.
Mm. Ja, han var ju inte den som hade kört på henne. Det var ju ingen som trodde.
Nej.
Nej. Nej, så att det var bara det som var sagt och sen var det ingen mer med det.
Mm.
Sökandet efter sanningen bakom Annas försvinnande visar sig vara trasslig. Det är mycket att ta sig igenom och försöka bekräfta eller dementera. Men så en dag får vi ett mejl från Riksarkivet. Äntligen har man grävt fram det som finns kvar av den förundersökning som Strängnäspolisen gjorde i samband med fallet. Den är tunn. Inte mycket mer information än det som finns i det protokoll som Johnny en gång redan har fått ut. Men det finns en sak som sticker ut. Johnny noterar ett vittnesmål från en kvinna som hör av sig till Strängnäs polisdistrikt år 1967. Hon känner ingen Vansö personligen, hon bor i Eskilstuna. Men däremot har hon läst allt som har med fallet att göra. Hon har också noga studerat de bilder som publicerats i tidningarna på Anna och på de andra berörda. I november 1967 gör tidningen Folket ett reportage med en tillhörande bild på mjölkpojken Arne som står mitt på gårdsplanen och pekar mot grinden. Fru Karlsson gick fel väg, står det. Och det denna kvinna, som är så väldigt insatt i fallet, reagerar på när hon ser bilden är att Anna och mjölkpojken Arne i princip är av samma mått och proportioner. Och en helt ny teori väcks nu hos kvinnan.
Jag har ju fått tag i lite mer från utredningen.
Johnny ringer återigen före detta polisen Göte och berättar det han har hittat.
Och då är ju ett av tipsen från en kvinna. Hon säger att så här, men han har ju samma storlek som Anna Karlsson och att han skulle ha klätt ut sig till henne.
Att han skulle ha klätt ut sig till henne, för de är lika stora. Nej.
Jaha, det här var ingen storkarl om andra ord.
Nej.
Nej. Nej. Så vitt jag förstår så var Anna en ganska liten person.
Ja.
Liten och nätt.
Mm.
Den här kvinnans teori föreslår alltså att det inte var Anna Karlsson som sågs lämna gården den där kvällen. Istället skulle mjölkpojken Arne ha klätt ut sig i hennes kläder för att ge sken av att hon lämnat platsen, medan hon i själva verket fortfarande var kvar där. Detta antyder att något hände som ledde till Annas död och att Arne tog på sig hennes kläder för att vilseleda och få att verka som att hon frivilligt lämnat gården.
Det känns ju väldigt som som en deckare, men det skulle ju förklara en hel del om det var så att de faktiskt har sett henne gått ut dit och militärerna har ju sett en kvinna som går på de här olika ställena, men ingen av dem har ju sett så konkret att de så vad jag fattar som att de har sett Anna i ögonen, att det var exakt hon.
Det låter ju
konspiratoriskt, men det sker ju mycket underliga saker som är överträffar verkligheten, så att jag vet inte. Jag tror att hon finns kvar på gården. Det är min övertygelse, inte tills jag blir motbevisad.
Inte längre. Det är ju så 100 år sedan. Hon kan inte vara kvar på gården.
Det kan hon väl. Resten av henne. Tänder och ben och vad nu kan vara.
Hör
du?
Ja.
Jag är ledsen att jag inte kan ge dig mera.
Ja, men det är ingen fara. Jag vet ungefär vad du vet. Jag tyckte det var kul att bolla lite idéer med dig. Och nya tankar. Sådär.
Ja.
Mm.
Man slår ju upp en del sådana här gamla mord med rätt stora rubriker lite här och där.
Mm.
Man lyckas ju komma lite närmare.
Ja, precis.
Nej, nu får du skynda dig.
Nu har ni bråttom. Nu ska ni iväg här. Ja, men vi hörs, Göte. Ha det bra. Ja, hej.
Annas försvinnande har, som vi ser det, tre huvudspår. Att någonting händer på gården, militär inblandning och en märklig olycka, så som den mediala Ingegärd hävdar. För vem kan vara helt säker på att hennes teori är helt osann? Vi står, liksom andra innan oss, ovetandes till vad som hände. Men vi håller med Göte. Man kan inte bara försvinna så där. Anna skulle, som tidigare nämnt, ha besökt den här novemberkvällen av en lantbrukare och hans fru, som också dyker upp vid hennes hus enligt avtalad tid. Men då inte Anna är hemma går paret hem. När lantbrukaren 2 dagar senare kommer tillbaka och märker att huset fortfarande står tomt kontaktar han Annas son som i sin tur larmar polisen. Och Göran, bondesonen som nu tagit över gården Stora Eneby där Anna hämtade sin mjölk, anser att polisen gjorde ett undermåligt jobb när det kom till att utreda vad som hade hänt.
Det var ynkligt gjort från deras sida.
Ja. Och varför tror du, eller tror du att det finns någon anledning till att polisen gjorde så svag insats här i letandet när det var efter Anna?
Ja, nej, jag kan inte. Jag bara kommer ihåg de där stora poliserna, kraftiga, där kom knappt fot om fot, och så hade de så här långa svarta kapper.
Mm.
Och sen har man väl hört om allting, in med regimentet och förhör och de höll på med allt möjligt, men nej, aldrig.
Och sen har ju du, vad jag förstått, när jag pratar med Ingegärd, du har ju träffat på henne i hennes letande. Vad tror du om det?
Nej, det tror jag inte tror på.
Nej.
Nej, för hon har ju försatt att hon har gått ner sig i ett kärr och de har ju haft grävmaskiner där 2 gånger och gräver djupa hål på ett par, 3 meter.
Ja.
Och kärr, det har väl aldrig stagat vattdroppe just där, hon säger det. Nej, så det är bara fantasier.
Ja.
Ja, Göran Elin, det är vi fortfarande, han också för 39, så han börjar komma till åren.
Ja.
Men...
Johnny hör av sig till Ingegärd igen, hon som påstår sig ha hittat Annas mjölkflaskelock. Hon känner till Görans avighet mot hennes metoder att utreda fallet.
Han är den där skeptiska, nej, och lite sävlig sådär, nej, det jag tror inte det. Så om jag säger att jag har upplevt den här, sånt där tror han inte på.
Nej.
Nej.
Men så kommer Ingegärd in på något intressant. En aspekt som Johnny själv funderat mycket på. Och det rör vittnena på gården, de som såg Anna sist. Göran har vi ju pratat med många gånger. Han verkar inte särskilt misstänkt av vad vi kan bedöma. Men någon som Ingegärd menar är och har varit misstänkt i allmänhetens ögon är Görans kompis, kompisen i PV:n. Och det är orättvist enligt Ingegärd, eftersom hon är övertygad om att varken kompisen med PV:n eller någon annan på gården är inblandade.
På något så, han har ju fått läst med det här misstanken ända sedan 1960.
Ja.
Han är ju så pass gammal nu, för 39, så att han kan ju coola vippen när som helst. Och
han har gått hela nu, nästan hela sitt liv. Han var bara 21 år när han körde förbi Tantana. Och haft de här misstankarna på sig. Och jag tycker att det vore bra om han fick sluta livet och inte ha någon att han inte blir misstänkt för någonting.
Mm.
Johnny bollade här med Göran.
Ni var kompisar då på den här tiden, väldigt unga. Han blev ju misstänkt också i och med att han körde bil där och då.
Ja.
Hur har han tagit det liksom? Hur den...
Nej, det är... Jag har ju pratat mycket om det här, men aldrig att det har lyft åt det hållet.
Nej, han har tagit ganska lätt på det då med andra ord.
Ja, det är inget annat som en annan märkt då inte. Nej.
Vi märker att Göran antingen inte riktigt förstår vad vi syftar på eller helt enkelt aldrig ansett sin kompis som misstänkt. Så Johnny bestämmer sig för att ringa upp kompisen med PM själv istället. Då var han 21 år. Idag är han 82.
Hallå?
Ja, hejsan.
Ja.
Ja, hej. Jonny Kock heter jag och jobbar som journalist. Det är nämligen så att jag håller på och gör ett program och försöker att få fram så mycket som möjligt om vad som egentligen hände Anna Karlsson då, 1960. Och då är ju du, när jag läser förundersökningen, du är en av dem då som ändå ska ha sett henne sist i livet, nästan.
Ja, kanske inte sist precis, men hon, jag såg när jag åkte hem från jobbet.
Ja. Ja, men precis. Och det var det jag tänkte, för när jag pratade med... Vad minns du av den där kvällen där, när du stod med... Först när ni såg henne hemma på Eneby där då. Hur uppfattade du henne då?
Ja, jag kommer inte ihåg så noga, men... Hon gick ju där och trampade, sen åkte jag bara åkte hem, men jag vet inget mer.
Nej, så det här när hon gick förbi er på gården där, sa hon någonting till er eller hon bara gick förbi?
Nej, jag åkte förbi där.
Ja, jag tänkte, men du hade ju sett henne först på gården med Göran, eller?
Ja.
Ja, och sen så sa ni hej då till varandra och sen så åkte du hem?
Ja.
Ja. Och då och vart ungefär var det som du såg henne då på vägen där?
Hon såg ju en bit ifrån vägen, en bit ifrån Enby där. Och sen mötte jag ju en massa militärbil och körde ju mörklagt.
Ja. Ja. Och då,
jag vet inget mer sen. Hon stod och kunde vara en 8, 10, 12 meter ifrån vägen.
Ja.
För det kom ju flera, det var inte bara jag, det var en hel jävla kolonn som kom.
Ja, och även det som, hur, alltså vad jag förstått, så på den här tiden då, blev du misstänkt för du var en av de sista som sett den, eller hur upplevde du den här tiden kring det här?
Nej, jag har aldrig varit misstänkt för någonting som jag vet.
Nej. Nej, och polisen, gjorde de liksom hörde de dig upplysningsvis eller hur var efterspelet på det här?
Nej, det har aldrig varit någon snutid.
Det har inte det?
Nej. Varför det? Det är misstänkt för att jag har tagit på käng, eller vad vill du framhålla för någonting?
Nej, verkligen inte. Men vad jag har förstått att när jag har... För när jag håller på att följa upp många spår. Och då håller ju bland annat Ingegärd på med... hon försöker ju hitta Anna. Just för att... jag uppfattade som att hon skulle så här rentvå dig för att du skulle varit då misstänkt för den där tiden, men det är ingenting som du uppfattar i alla fall.
Nej, och det konstigt, skulle de misstänka mig, då är de ju ute på svag is.
Ja.
Så mycket kan jag säga.
Ja. Vad tänker du då? Vad tror du har hänt? Är det någon olycka eller vad verkar mest troligt?
Jag kan inte ge mig in och hitta på några fabler när jag inte vet något mer.
Nej.
Man kan inte springa omkring och ljuga som många människor gör.
Nej.
Det är ju så mycket jävelskap nu för tiden som man ska ju hålla sig ganska lugn.
Ja. Precis.
Har du inte fattat det att det är så jävla mycket våld överallt?
Jo då.
Ja visst, man ska vara ganska anonym.
Ja. Men då är det lugnt, men om du är anonym då, att namnet inte sägs, så är det lugnt för dig i alla fall.
Ja, namnet får jag absolut inte vara med, för det finns ju gangster.
Ja men precis. Ja, nej, men det vill vi ju inte ha efter oss. Varken du eller jag. Så det är lugnt. Det har du mitt... Ingen namn. Nej, det har du mitt ord på. Men vad bra. Men du, då får jag önska dig en fortsatt trevlig dag här. Så säger vi så länge. Och du har ju mitt, du ser ju mitt telefonnummer där, va, också. Kanske om du kommer på något.
Tackar.
Ja,
tackar.
Ha det bra.
Tack.
Hej.
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 Johnny ringer tillbaka till Ingegärd.
Jaha, så att han sa att han hade aldrig varit misstänkt.
Nej.
Under arbetet med den här dokumentärserien har Johnny pratat ganska mycket med Ingegärd, eftersom hon vet mycket om Anna. Ingegärd vet väldigt mycket om de flesta som bor i byn. När Johnny och Ingegärd släppt pratet kring misstankarna om kompisen med PV:n vill Johnny istället veta hur det går för henne och hennes nästa steg i sin utredning är.
Ska du satsa en sista gång här med grävare eller hur, inom närmaste veckan här? Hur tänker du att den ser ut?
Jag fortsätter att höra mig för med möjligheterna att få hyra en grävmaskin.
Mm.
Det är det allra sista nu, det allra sista försöket.
För du är så pass säker på att det är på det här stället, så att det är bara det här stället som du tänker gräva nu. Sen får det vara bra, sen ger du dig så att säga.
Ja.
Mm.
Och hittar vi ingenting då ska jag sluta helt.
Men mitt i allt når vi framgångar från ett helt annat håll.
Vad minns du av det här försvinnandet som var på militärens område?
Ja, jag kan ju berätta att jag var inblandad.
Jaha, oj.
Det var nämligen så att vi hade vinter- eller mörkerkörning. Jag låg då på jägarplutonen i Strängnäs.
Ja.
Och den här kvinnan, hon försvann den kvällen då vi körde och åkte runt. Ja. Hon skulle gå och hämta mjölk nämligen på en gård i Vansö.
Ja.
Och vi blev misstänkta.
Du har lyssnat på del 2 om försvinnandet i Vansö. En serie i 5 delar producerad av Johnny Kock och Caroline Axelsson. Exekutivproducent Nils Bergman. Tack för att ni lyssnar.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Motiv när du blir nybetalande medlem på lexbase.se. Och få 3 kostnadsfria domar.